Danmark har skapat rykte om sig som en av NATOs mest hårdföra krigsnationer och stödet för militäralliansen är stort bland danskarna. I dagens Studio DN om Danmarks position i NATO, vad det kostat landet och varför den lilla nationen valt att ta så stor plats i militäralliansen. Välkommen, jag heter Ylke Holago. Och nu är jag med mig Hanna Grosshög, reporter här på Dagens Nyheter. Hej!
Hej!
Du har skrivit en artikel i DN om Danmarks roll i NATO. Till att börja med, vilken roll har Danmark i NATO? Kan du beskriva kort?
Alltså till den geografiska litenheten som Danmark ändå har, så har man spelat en oproportionerligt stor roll med en framträdande roll i fredsfrämjande NATO-insatser. Det mest omtalade kanske är kriget mot talibanerna i Afghanistan under 2000-talet. Där man hade tilldelats en väldigt hårt våldsdrabbad provins Helmand. Men sen även i krigen på Balkan, framförallt NATO-bombningarna i Kosovo 99, Gulfkriget mot Saddam Hussein.
Och för Danmark så är NATO en viktig del i den danska försvars- och säkerhetspolitiken och landet har varit med i NATO ända sedan alliansen grundades 1949. Vilka är de historiska förklaringarna till att man gick med så tidigt?
Ja, det har egentligen uteslutande handlat om nationell säkerhet och här har historien varit avgörande. Man brukar prata om två historiska datum. Vi får gå ända tillbaka till 1864 och Schleswigska kriget där man förlorade en tredjedel av sitt territorium till Tyskland och tyska Preussen. Men sen det datumet som man oftast pratar om, det 9 april 1940 under andra världskriget då tyskarna landsteg i Köpenhamn och en 5 år lång nazi-ockupation väntade. Och efter befrielsen där, efter andra världskrigets slut, så har man haft det som ett politiskt mantra att aldrig mer den 9 april. Så efter andra världskriget så började man ju genast förhandla först och främst med sina nordiska grannländer. Det var på tal om att man skulle bilda en skandinavisk försvarsunion. Men de planerna de strandade och därför gick Danmark med i NATO samtidigt som Norge och Island. Sen har det inte varit en självklarhet. Det var inte en självklarhet när man förhandlade om medlemskap från början. Man var ett litet land. Men sen så pratade man om att Grönland kom ganska tidigt in i de här diskussionerna. Och det är ju världens största ö som alltid har varit en strategisk viktig plats liksom för när det gäller kontrollen och inflytandet i Arktis, inte minst. Och det var ju USA väldigt intresserad av och har varit genomgående. Alla minns väl 2019 när Donald Trump gav sig på med ett bud. Han ville köpa Grönland. Så att det har alltid varit i fokus.
Och Danmark har ju alltid haft en viktig roll i NATO. Ett av skälen är förstås det strategiska läget vid Nordsjön och Östersjön. Hur har NATO haft nytta av Danmarks plats på kartan?
Framförallt skulle jag säga möjligheten till övervakning och närvaro i ett område där Ryssland har varit aktiv och inte minst för försvaret av de baltiska staterna. Och det märks ju inte minst nu när Danmark plötsligt har tagit ledningen när det gäller NATOs förstärkning av Baltikum sedan kriget bröt ut i Ukraina. Och de har nu ökat den gemensamma NATO-styrkan med flera F-16-stridsflygplan och man har fregatt och man har stationerat 200 danska soldater i Estland och ytterligare 800 finns redo att med en dags varsel rycka ut om det skulle behövas. Så en viktig roll.
Och vilken roll har Danmark tagit i NATO historiskt, alltså sedan 1949? Vilka är huvuddragen och de stora skiftena?
Till en början var man väldigt passiv och flöt mest med och man höll en låg profil rent utrikespolitiskt. Man följde mer en nordisk tradition med fokus på nedrustning och fredsbevarande insatser i FN-regi. Och under kalla kriget blev man till och med lite känd för att vara ett obstruerande medlemsland. Man satte sig ofta på tvären med sin så kallade fotnotspolitik och det borde på att NATO-kritiska oppositionspartier var i politisk majoritet i Folketinget och satte sig emot dem, vilket retade gallfeber för vår dåvarande utrikesministern från borgerliga vänster, Uffe Ellemann Jensen, som var tvungen att framföra den här kritiken då. Men sen har det skett ett skifte och idag är man en militärt aktivistisk stat som ofta får beröm för internationella operationer och man har hög toleransnivå för förluster och det är så man har skapat sig ett rykte som en slags krigarnation.
Men tidigare då i det här skeendet som du beskrev när man var lite på tvären, då finns det ju också en känd incident där den dåvarande amerikanska utrikesministern sa att om alla länder i Europa agerade som Danmark så skulle vi inte ens ha haft en allians. Och det där har ju verkligen ändrats som du beskriver. Du skriver i din artikel i DN att Danmark har blivit ett krigarland, du nämnde det här nyss, och de är också en maktfaktor i NATO. Hur har det blivit så?
Ja, det där var ju någonting som uppstod efter kalla kriget från 1989 och framåt, att de tidigare NATO-skeptiska partierna, de svängde. Och Danmark började liksom på sätt och vis överkompensera både för sin litenhet och för hur man hade agerat tidigare genom att man blev en slags säkerhetspolitisk superaktivist. Och det märktes först allra tydligast under krigen på Balkan. Och det handlade mycket om att man kände solidaritet med stater som var sårbara och kanske var lika sårbara som Danmark har varit en gång i tiden. Men det har också varit en, liksom en medveten strategi att skapa politiskt inflytande i NATO. Att man liksom genom lojalitet och samarbete har växlat till sig det här inflytandet. Och stor respekt trots att man är ett litet land. Och Danmark hade ju faktiskt en generalsekreterare som i form av Anders Fogh Rasmussen, den förre statsministern. Och han har bland annat sagt att med en aktivistisk utrikespolitik så kan man kompensera för att man är ett litet land. Och så har Danmark verkligen agerat genom åren.
Men det är inte alla danskar som har varit odelat positiva till den här strategin att ta i så här mycket när det gäller att träda in i krig. Hur har kritiken låtit i Danmark?
Ja, men det har absolut funnits en kritik även om den övervägande majoriteten är positiv och har varit positiv till alla insatser där Danmark har deltagit. Men det finns en kritik mot hur man har deltagit, om man alltid har stått först i och varit den som har varit duktigast i klassen och räckt upp handen först och jajamensan, vi skickar våra soldater. Bland annat finns det ett rödgrönt parti, Enhetslisten, som faktiskt fortfarande vill att Danmark ska gå ut ur NATO just med anledning av det här. Vilka insatser ska vi ställa upp i? Varför ska vi medverka på det här viset? Så visst, det har funnits en kritik.
Du har ju träffat den danske krigsveteranen Johnny Bolt Lambertsen som lider av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD. På vilket sätt har den danska krigarstrategin så att säga påverkat hans liv?
Ja, han är ju en av många danska veteraner som jag har träffat som har varit ute i flera av de här internationella operationerna. Han var med vid fyra tillfällen, skickades han ut till Balkan. Han var med i Irak i början av 90-talet och sedan så skickades han ut till Afghanistan under 8 månader runt 2010. Det var först efter det som han blev sjuk eller märkte att något inte var som det skulle och en läkare konstaterade att han hade PTSD. Och idag är han sjukpensionär sedan ett antal år. Han har egentligen inget eget hem utan han har 2 skilsmässor bakom sig. Har bosatt sig på ett veteranhem mitt inne i Köpenhamn. Och vi var hälsade på honom och han bodde i ett litet fullpackat rum på några kvadrat. Han hade mängder av utrustning. Utrustning som man skulle kunna överleva om man till exempel skulle behöva dra ut i skogen, vilket han gör lite då och då och bor i veckor eller månader. Det hade han även berättat, liksom att han har många kamrater som har tagit livet av sig efter att ha deltagit i de här insatserna. Han var med om 5 personer som dog under tiden som han var i Afghanistan och många av hans gamla kollegor har kommit hem, kapade underben och sitter i rullstol. Flera av dem medicerade med alkohol och droger. Och själv så gjorde han inte det, men han mådde väldigt dåligt och berättade om flashbacks och mardrömmar och aggressioner som kan dyka upp när som helst. Och så då den begränsade möjligheten att faktiskt ha ett fungerande liv med arbete och hem och familj. Såklart, det har påverkat. Hade påverkat honom. Och han berättade också att hans sätt att hantera de här mardrömmarna när han vaknade av dem mitt i natten var att han brukade gå upp i och gå ut i trädgården och klippa häcken och rensa ogräs. Han gick stora lovar runt kyrkogården som ligger där mitt inne i Köpenhamn precis intill det här veteranhemmet. Och när han visade oss runt i den här trädgården så kom vi fram till ett litet shelter, ett litet vindskydd. Och då berättade han att han hade ett antal tidigare veterankamrater som när de kommer in till Köpenhamn och kanske behöver medicin så brukar de bo där. Och det här var människor som faktiskt har bosatt sig i skogen ända sedan de lämnade Afghanistan. Och det handlar om människor som kanske bott till skogs i över ett decennium men som inte har kunnat anpassa sig till ett vanligt liv efter att ha deltagit i de här insatserna. Och då kom de in Köpenhamn och så bodde de med det här vindskyddet någon natt och sen så stack de iväg till skogs igen. Så man förstår ju hur allvarligt många av de här veteranerna har påverkats efter och under sina insatser.
Och även i Sverige så finns det ju soldater med PTSD som har deltagit i samma krig som Johnny. Givet den danska erfarenheten, hur tror du att Sverige kan behöva förbereda sig på att ta hand om den problematiken efter ett eventuellt NATO-medlemskap?
Ja, som du säger så har ju faktiskt Sverige också varit ute. Man var också i Afghanistan men man hade ett helt annat uppdrag där Danmark ju var i en hårt liksom, krigsförande region till skillnad från Sverige då. Egentligen så är det ju upp till varje land. De här insatserna, internationella insatserna som Danmark har varit med i har varit helt och hållet ett nationellt beslut. Det är inte NATO som har bestämt eller tvingat ut. Det är alltså inte den här artikel 5 som har utlöst att de här händelserna har varit utanför NATOs territorium. Så då lägger ju liksom varje medlemsstat att ta beslut om att försvara andra medlemmar som utsätts för angrepp om det skulle hända. Men det har ju inte hänt här. Så Danmark har beslutat detta själv. Så att om Sverige inte vill skicka ut soldater i sådana här konfliktområden så behöver man inte. Men om det skulle ske, om man ändå skulle ta det beslutet så tror jag att det är viktigt att man har en veteranpolitik. Faktum är att den danska regeringen de antog sin första officiella veteranpolitik först under kriget i Afghanistan. Man bildade ett veterancenter inom försvarsmakten som tidigare inte hade funnits. Så därav den har man kunnat konstatera då att 10% av de danska soldaterna har drabbats av psykiska problem och PTSD när de har kommit hem, vilket man har kunnat hantera då genom den här veteranpolitiken. Så det är nog väldigt viktigt att man tänker igenom och har en förberedelse för att det kan hända. Det här behöver man hantera.
Vi har nämnt här att NATO har ett starkt stöd bland danskar. Hur starkt är det?
Ja, men det är starkt. Undersökningar visar att det ligger på mellan 65 och upp till 70%. Så det är ett omfattande både folkligt och politiskt stöd har varit både i, liksom under insatserna i Kosovo, Afghanistan och Irak. Det handlar lite om synen på landets liksom internationella engagemang, att det har genomgått en förändring då sedan kalla kriget, att militärmakt och användat av det betraktas inte längre med något obehag, utan det har snarare varit den här generella uppfattningen att den lilla Danmark kan bidra till att världen förändras och förbättras och sida vid sida med liksom betydligt större länder som USA, som man alltid har sett upp till väldigt mycket, har väckt någon slags nationell stolthet. Och ett väldigt starkt stöd till de här utsända soldaterna.
Det finns också analytiker och experter som är kritiska till det här stödet och menar att medlemskapet också kan ha passiviserat danskarna. Vad menar de?
Ja, men just det. Jo, alltså man har på något sätt lutat sig tillbaka, säger en del experter som jag har talat med, att man bryr sig inte riktigt om det inhemska och närförsvaret. Man har haft väldigt stort fokus på de här internationella insatserna, fredsfrämjande insatserna, och på något sätt låtit närförsvaret bara passiviseras och bli nedslitet. Och framförallt den här uppfattningen då att danskarna har känt att ja, men händer det någonting så kommer storebror USA eller NATO överlag då till hjälp, så vi behöver inte göra någonting. Och faktum är att det inhemska försvaret idag i Danmark är väldigt underdimensionerat, och det är egentligen först nu efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina som politikerna har börjat tala om det. Man har börjat avsätta större medel till försvaret. Bara i år tror jag det handlar om 7 miljarder kronor, och nu för första gången så har man då beslutat om att man senast 2033 ska ha uppfyllt NATO-målet om en försvarsbudget på 2% av BNP. Och det här är någonting som man har fått enorm kritik för tidigare, att man inte avsatt tillräckligt mycket pengar, framförallt från USA.
Trots att det är en förutsättning för att få vara med i NATO så har man alltså inte avsatt de 2% i budget?
Nej, och det är flera länder som inte har det. Och Danmark har ofta kommit med till försvar då, men pengarna spelar inte roll. Grekland till exempel betalar sina 2%. Man har inte bidragit särskilt mycket i övrigt i de här internationella insatserna. Medan Danmark då, man brukar ofta ta upp det här med att 43 soldater dog i Afghanistan, mer än något annat deltagande land. Så vad spelar pengarna för roll? Det är ju annan lojalitet och andra insatser som är det viktiga.
Vi pratar nu då om NATO-stödet, samtidigt så är EU-skepsisen i Danmark utbredd. Vad beror det på? Hur hänger det där ihop?
Ja, det hänger verkligen ihop, för att en anledning till det starka stödet till NATO handlar faktiskt om misstron till EU som har funnits länge i Folketinget och i Danmark bland den danska befolkningen överlag. Och jag blev faktiskt lite förvånad där, men jag fattat att det här handlar om den här misstron som uppstod efter andra världskriget, att man fortfarande är rädd för att tysken ska komma och ockupera Danmark en gång till. De här historiska datumen då, 1864 som jag nämnde tidigare, och april 1940, de sitter så djupt rotat i själen på danskarna, så därför har man litat mer på NATO än på EU, och det märks väldigt tydligt på olika sätt, inte minst det här med att man inte har varit med i EUs försvarssamarbete, man står ju utanför, och nu ska man ju faktiskt folkomrösta om det den 1 juni. Det kan innebära en förändring, men av folk jag pratar med så vet jag flera som faktiskt kommer rösta nej till detta. Sen de här förbehållen som man har haft, att man inte är med i EUs försvarssamarbete, är ju samtidigt att man är mer beroende av NATO. Så de här frågorna, liksom NATO och EU, de hänger ihop.
Och avslutningsvis, Sverige ska fatta ett beslut om huruvida en NATO-ansökan ska lämnas in inom kort. Hur går diskussionerna i Danmark kring ett eventuellt svenskt och finskt NATO-medlemskap?
Ja, de diskussionerna är enbart i positiva tongångar. Man ser att det finns möjlighet till ett utökat försvarssamarbete i Norden. Redan idag har man ett starkt samarbete utanför NATO då, men försvaret kring Östersjön inte minst känner man att det här finns det förbättringspotential, och att det nästan skulle vara lättnad om Sverige och Finland gick med, för att man ser att det funnits någon slags lucka i dansk säkerhetspolitik där Danmark på sätt och vis med sin geografi då har frontat, varit liksom NATOs sista utpost vid Nordsjön till exempel, och nu fylls luckorna i på något sätt runt Östersjön också. Sen har man haft liksom en intensiv utveckling i samarbetet de senaste 3-4 åren ändå, som gör det möjligt till exempel om ett ryskt plan skulle passera Bornholm och sen köra in över Sverige, så har man tidigare inte kunnat följa efter, men det kan man nu efter ett avtal och sådär. Så det är inte så att det inte finns något samarbete sedan tidigare, men man ser att det kan bli bättre, och som sagt så känner många danskar lättnad över detta.
Ja, vi lär snart få veta hur det går i den frågan. Tack så jättemycket, Hanna Grosshög, reporter här på Dagens Nyheter.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokare-Menga, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.